som du har så här att man plötsligt drabbas av minnen av sånger som har sjungits förr. Alltså, det
alltså sådär att du... Alltså sånger som har sjungits från andra civilisationer och kulturer. Nej. Plötsligt kan du spanska nationalsången.
Utan från tidigare i livet. Det är ju någonting med sånger som etsar sig långt in i hjärnbarken.
Mm.
Och sen så kanske man glömmer dem för 20 år. Och sen plötsligt bara så återvänder de, vet du, inte bara alltså texten och melodin utan också de här nuanserna i rösten som uttalade och sjöng den här sången.
Ja.
Och för mig var det nu att jag såg en äldre kvinna med skägg.
Ja.
Och det var inte Conchita Wurst utan det var så här, alltså vet du, långa strån.
Ja, som... men det är ju hormonförändringar i samband med klimakteriet som gör att skäggväxt också drabbar kvinnor.
Exakt, ingenting att skämmas över, det är nu bara sånt som händer.
Mm.
Men nu kan man ju också klippa av de där stråna lite grann.
Det kan man göra.
Men vi hade en lärarinna, bara en vikarie ett tag, som hade sånt skägg.
Mm.
Men det var inte det jag bara mindes då, utan jag mindes också en sång som hon sjöng. Vi var då 20 elever som beordrades att gå till jumpasalen.
Alltså det var hon skulle ha jumpa alltså?
Nej, jag tror det här var någon sån här, vet du, morgongymnastik eller någonting.
Okej.
Okay. Och sen så skulle vi beordrades att stå i en ring. Alltså det här var nu en äldre skolans lärarinna. En sån som hade säkert, vet du, när hon gick på peffan så hade de lärt henne hur man slår barn också.
Mm.
För det var som en del av utbildningen.
Hur man kan känna på vissa barns bulor i huden om de är såna som man måste slå mera.
Ja, hon undrar om det var som studiepoäng då, så här för remhantering.
Säkert var det så. De inledde varje dag med att putsa sina bälten och remmar så att de ska göra mest ont. Men det var ju ofta så där tycker jag med äldre vikarier som alltså det var helt uppenbart att det här var en annan generation och de var inte vana med.
Ja, men jag undrar också om vi som gick på 90-talet var de sista som blev undervisade av den generationen.
Ja, det kan nog hända.
För att jag vet att en av de här lärarna som just hörde till den generationen så hade också haft min mamma som elev.
Mm.
Och att vi då kunde jämföra erfarenheter då.
Mm.
Och hon var ännu likadan.
Ja.
Men i alla fall, den här äldre gardet lärarinna leder oss små näpna barn till jumpasalen för att vi ska ha morgongymnastik. Och så ska vi gå runt i en ring.
Mm.
Och hon då går först och så skapas det då en ring.
Mm.
Och så börjar hon sjunga den här sången som jag kommer att minnas idag. Jag heter Gertrud, du heter Gertrud, vi går i ett. Jag heter Gertrud, du heter Gertrud, vi går i ettan.
Hette hon Gertrud? Men inte kan hon ju ha barnen att sjunga jag heter Gertrud, du heter Gertrud.
Det var väl meningen sen att vi skulle svara du heter Gertrud, men att hon då först visade hur den skulle vara och ja. Sen så sjöng hon ändå med liksom.
Ja.
Och så gick vi runt i en ring och det var ju som en sån här marsch och hon hade sitt skägg men hon hade också sin auktoritära röst.
Men vad hände sen då?
Nej, alltså det här var liksom morgongymnastiken, att sen antar jag att man var uppvärmd för att ta in matematiken eller modersmålet eller religionsundervisningen.
Kallar hon alla eleverna också att när ni skulle liksom markera så hon, ja, Gertrud! Boen bormo bo två särbottning som talar sitt så popna popkum så vore vi pop nu denna popkum så vore vi lys på tätt och kaj. Jag älskar ju de nya stadscyklarna i Helsingfors. Man får alltså registrera sig och sen så får man åka cykel. Man tar en cykel från en ställning och sen så lämnar man tillbaka den på en annan ställning. Mm.
Och det här är ju ett koncept som finns överallt i Europa så det är ju inget nytt. Men jag har bara använt det jättemycket och funnit det vara helt liksom perfekt för mig.
På mindre så här orter så fanns det ju oftast en sån här bycykel. Som var liksom den här ena cykeln som ingen riktigt ägde. Som man liksom lånade i fyllan när man cyklade dit. Och så lämnade man den i diket. Så kunde någon annan ta den och lämna den i diket.
Jag trodde det där var ett uttryck för liksom den här personen i byn som alla hade legat med.
Jo, alltså det blev ju sen till det. Men att det kom ju, det uttrycket kom ju från den här ena byscykeln som alla har suttit på. Och så blev det då till som ofta syftade på den här kvinnliga personen som alla har suttit på.
så kan man kanske se på det. Jag ser det mest som att det är som en nyttigare, en hälsosammare form av kollektivtrafik.
Mm.
Att man får motion samtidigt som man får ta sig omkring i stan. Mm. Jag till exempel cykla hit i morse. Och, så jag har blivit snabbt cykelfrälst, överväger nu att skaffa vid hela utrustningen så här.
Mm-hmm.
Läste dock nyligen att cykelbyxor var förbjudna på olika hotell för att det ansågs vara så fult bland män. Att de kommer då till middagen då, rakt från sitt möte dit de har cyklat och så har de cykelbyxor på sig. Och nu får man inte ha det längre i vissa hotell. Men,
det måste ju ha varit alltså faktiskt ett problem där då.
Ja,
alltså att det var någon som var liksom att det är cykelbyxor hela tiden, varje jävla dag är det cykelbyxor.
Men det är ju ett klädesplagg nog som delar smaken, ska vi säga.
Mm.
Jag har ju alltid varit nog att, inte vet jag om det ser du som så här propert ut, men nog ser det ju...
Men det är ju bara som tights.
Ja, och det är bekvämt och det är funktionellt och så ofta de som cyklar mycket män så får ju såna här jättefina vader som framhävs väldigt
bra. På tal om att cykelbyxor är så äckliga att de förbjuds på hotell, så har du inte tänkt på det då att när du åker de här cyklarna att det är liksom miljoner partiklar av andra människors rövsvett som du liksom utsätter dig för dagligen?
Mm, men vet du, när du andas så drar du ju in miljoner partiklar av folks
fjärtar
och nysningar och så vidare.
Ja.
Så att jag vet inte, man kan ju inte hetsa upp sig eller sånt där.
Blir du glad när du hoppar upp på en sån här stadscykel om sitsen är varm ännu? Är det positivt eller negativt?
Det där delar ju också säkert folk. Jag hör ju till dem som tycker att en varm toalett inte alls är så farligt. Att det är ju ganska skönt.
Men det beror ju på om man vet vem som har suttit där före.
Nej, men oberoende, det är ju bara värme.
Nej, men inte, det är ju trevligt det om du går på en bajamaja eller någonting. Och så vet du att det som värmer din bak just nu är någon annan människas bak.
Nej, men alltså, för någonting av det värsta är ju på en finta morgon att för att vi bor i ett gammalt stenhus och så är fässan iskall när man vaknar på vintrarna.
Ja.
Och då sätter sig ner sin sovande varma kärt på en sån här iskall porslins.
Man skulle när som helst sitta på en isbit framom att sitta på någonting uppvärmd av en främmande människas röv.
Jag har inte den här rövfobin som många heteromän tycks ha, ja. Jag tycker inte alls att det är så här obehagligt.
Alltså det är inte väl bara en rövfobi, utan bara i allmänhet så här andra människor har varit så nära där att man känner ännu värmen från deras kroppar.
Ja, men är det inte Regina Spektor som har den här underbara sången?
Om Regina Spektor har suttit på vässan, så då är det okej. Okay. Men det är ju väldigt sällan hon gör det.
Ja, jag har inte upplevt det här som obehagligt.
Ja.
Men jag använder de här cyklarna och oftast så är de i bra skick och de är lite tunga och så här. Så att jag vet att sådana här riktiga cykelentusiaster så rynkar lite på näsan åt dem.
En skojig parentes här när du sa att de är tunga och att de är så här svårstyrda. Jag läste en studie som visar att i jämförelse med unga män idag från 18 till 25, om jämför med unga män från på 80-talet, så har dagens unga män ett mycket slappare handskakning.
Jag tänkte också säga mycket slappare rövar, tänkte jag.
Varför skulle jag säga det? Vad skulle det vara för undersökning? Varför skulle jag ha läst en sån undersökning?
Nej, jag vet inte. Kanske de har börjat utforska sina...
Nej, men man skakar hand med andra människor. Så att dagens unga män, jag vet inte, jag har inte sett forskningen om kvinnor, men män så är väldigt slappare idag än vad man var på 80-talet. Och en teori till det här så är då antingen att män har blivit mycket så här slappare i allmänhet, men en annan teori är också att saker och ting har så mycket så här servon och sånt nu för tiden. Att då på 80-talet så var alla cyklar och alla bilar att man måste hålla i krampaktigt för att kunna styra något. Medan idag så är all teknik och alla fordon och allting är liksom så lätt att man kan liksom bara göra allting med tummen typ, så gjort att vi har slappare händer.
Ja, men det handlar nog, tror jag, framförallt om uppfostran, och det är så mycket såna här just basic saker som man inte lär sig i skolan som man borde lära sig. Till exempel att när man skakar hand så ska man göra det fast.
Jag heter Gertrud, jag skakar hand hårt.
Vi går i ettan! Men överlag är man ju så, jag menar, nu har det blivit allt vanligare det här med att man ska kindpussas också.
Nej, det har inte blivit vanligare.
Jo, jag tycker det, åtminstone två gånger i veckan.
Ja, men det är ju för att du träffar ryska från tsarfamiljen dagligen då. För bland vi vanliga människor så kindpussas vi inte.
Jo, men det här har blivit alltså allt vanligare
nej,
sätt att hälsa.
Nej, inte bland vanliga
för
människor.
Människor som umgås med människor.
Nej.
Du sitter ju här hemma med Lo och Janika.
Ja, men du kan inte påstå att det har blivit vanligare bland liksom vanliga människor att känna på oss. Alltså, det är ju nog en så här viss, alltså kanske en så här kulturella eliten bland författarna och vindräckarna. Så där känner på oss man.
Men det här är också en grej som man var tvungen att lära sig då genom att misslyckas några gånger, och det gjorde ju att man var rädd inför att göra det. Och det här är saker som man borde också ha lärt sig i skolan. Som
ja, men det, inte skulle ju Gertrud kunna ha en lektion i hur man kinnpussas.
Mua, heter, mua, jun, mua, heter, mua, jun. Ja, men nu är vi helt ute på andra spår.
Vi är ute och cyklar.
Ja, vi är ute på andra spår här nu. Jag var då på väg hit på en sån här stadscykel idag. Ja.
Och det måste vara jättebra du kommer fram till nu, för vi har pratat så jättelänge om det här. Så att jag väntar nu till det här stora klimax.
Nej, men så är det någon som klingar på klockan bakom mig. Och det här händer inte så ofta. För
på din ringklocka eller på sin egen cykel?
På sin egen cykel. Okay. Alltså oftast är det ju man själv som cyklist som tvingas använda klockan för att på riktigt, människor har ingen respekt alls för cykelvägarna. Nej. De har ju lärt sig nu när man är cyklist. Alltså de går och de liksom går över och de står stilla på dem och det är helt sjukt. Och hur många som parkerar på cykelvägarna också, vilket är det mest irriterande.
Stannar du framför den parkerade bilen då bara ringer på klockan?
Det finns en Facebookgrupp där människor laddar upp bilder som de har fått av folk som har parkerat på cykelbanan.
Ja.
För de är så arga.
Ja.
Nå, ja, men så jag ser bakom mig och där är en sån här cykel som en man ligger på.
Vet du, jag funderar ofta på såna cyklar, ja.
Ja, och alltså man blir ju paff, blir man ju.
Ja.
Och sen också så är det ju att, alltså jag har ju varit medveten om att de här har existerat länge. Det är ju någonting som aldrig har slagit igenom. Och av förståeliga skäl.
Mm.
Det ser ju inte klokt ut.
Nej, det är nog väldigt speciellt.
Och vem är det som köper de här?
Ja, hur man blir en sån människa, det har jag funderat ofta på. Alltså att, vad händer under ens utveckling som människa som leder till att man tar det här steget och man håller i den här liggcykelbroschyren och pratar med liggcykelförsäljaren och säger att den här gröna liggcykeln vill jag ha.
Och som jag tror att de har funnits så länge så att de som använder dem nu har också varit små och sett dem existera och måste ju också ha tyckt att det där är ju det fånigaste som finns.
Ja, och det är just det där att det händer någon, inte ser man ju någonsin när barn lär sig cykla att de ska hålla på med en sån här liggcykel. Att det är ju inte meningen att man ska ha dem där.
Så han skulle då förbi och jag hade nu inte så mycket spelrum, jag får nu kanske 10 cm till sidan då.
Mm.
Och så liksom går han då, eller så trampar han då förbi.
Mm.
Och det var inget annat än att jag bara tyckte att det är ju oerhört att de existerar fortfarande. När vi har hoverboards och segways och vanliga fucking cyklar. Att någon köper en sån.
Det är väldigt konstigt. Vi borde göra någon så här liggcykelturné genom svensk Finland. Där vi skulle båda två åka. Finns det många tandemliggcyklar?
Så att man sitter...
Man ligger i en 69. Och får bara runt.
Jag är lite efter alla andra när det handlar om det mesta. För jag tycker jag hinner inte se på film. Jag hinner inte se tv, jag hinner knappt läsa böcker. Jag
för du har ju så många dagstidningar. Du måste läsa alla ord.
Bästa dagen på veckan är ju tisdag. När tidningen är som allra tunnast. När man kan bara liksom läsa den jättesnabbt. Och slippa skiten.
Det är jätteintressant det där att du måste läsa.
Nej, men...
Man måste inte läsa allt i tidningen.
Nej, men folk också, jag blir alltid arga på människor som skummar i böcker och så här. Jag tycker det är respektlöst mot författaren. Jag tycker det är dumt.
Jo, men
då har man inte läst en bok om man inte har läst den.
Nej, klart det. Då har du, men du kan ju skumma igenom en bok, men du kan välja att inte läsa vissa artiklar som är supertråkiga i en dagstidning.
Jag läser alla artiklar inte, men man måste åtminstone ha sett alla artiklar och bekantat sig med vad de handlar om.
Okay.
Och sen gör jag ju ett blixtsnabbt urval.
Mm.
Jag hoppar över allt som handlar om NATO. Det är min senaste strategi nu.
Mm.
Att, och jag vet att det är ju säkert dåligt av mig som medborgare. Mm. Men man kan inte ta in precis allt och vara intresserad och försöka upprätthålla en basal kunskapsnivå om allt. Mm. Och då måste man göra val och jag har nu valt att jag skiter i NATO.
Jag läste en artikel om psykologen som uppfann begreppet flow. Och han var då väldigt av den åsikten att flow hindras väldigt mycket i dagens samhälle. Eftersom vi just bombarderas av info från olika håll. Och det är så jättemycket onödiga grejer som vi på något sätt tar in omedvetet. Just att det är nyheter överallt. Man har sin telefon som hela tiden. Och att alla de här störande momenten så hindrar en från att uppnå flow.
Ja, no, det känns ju som världens dåligaste forskning. För det är ju självklart att det är så.
Ja, men han är närmare 90, den här gubben.
Ja. Och han har första gången nu då liksom farit på internet och så blev han förvirrad och yr
ja.
I huvud.
Ja.
Nå, men först nu då, ett år senare typ, såg jag filmen The Revenant.
Ja!
Och var ju måttligt förtjust, ska vi säga.
Men den är en jättebra film.
Ja, det var vackra bilder.
Väldigt snyggt filmad.
Mycket snyggt filmad och jag tyckte helt bra skådespelarprestationer.
Mm.
Och
han fick ju en Oscar, Leonardo DiCaprio.
Ja.
Då är det inte helt bra. Då är det liksom det bästa.
Nå, frågan är ju alltså, var det här nu en jättestark skådisprestation? För det handlar ju mest om att utsättas för svåra omständigheter och bara lida så här.
Jo, men han led väldigt bra.
Han la ju sig in, tycker jag, in i en jättespännande karaktär.
Nej, men
vi
han
visste
la
ju
sig,
ingenting om
han la sig in i ett hästlik.
Ja, det gjorde han.
Mm.
Och det finns ju rykten om att för att förbereda sig för rollen så sov han ju i liksom oxkadaver och så här. Men det bara som var intressant var, det där är ju en sån här jättekänd scen, det här är ingen spoiler, alla vet att han blir anfallen av en björn.
Mm, och händer också väldigt snabbt i filmen.
Ja, och en väldigt stark scen.
Ja, den är jättebra gjord.
Och det här, men björnar har vi ju också i Finland, jag har aldrig stött på en björn.
Mm.
Men det som jag insåg efter den här filmen var att jag har liksom levt i 33 år och egentligen nästan aldrig stött på djur.
Mm.
Så här, att om jag skulle inte veta att det finns djur så skulle jag som vara en människa som tror att det bara finns människor.
Ja.
För att man är ju så bortklippt från naturen ändå.
Mm.
Alltså jag har stött på älg någon gång i skogen, det har jag gjort, och det är en mäktig upplevelse.
Ja.
Och jag har sett förstås tusentals harar och ekorrar och såna här liksom minidjur.
Mm.
Men riktigt som stora djur som är lika stora som mig, som har levt på den här planeten lika länge som mig, aldrig stött på.
Nej, ja, alltså vi har ju då alltså i mina, alltså huset är uppvuxen i Purmo, mina föräldrar bor där ännu, så där hade varit alltså, har de sett björnen liksom i grannarna, och att det har varit liksom björnspår där, att den har varit riktigt, riktigt nära. Och jag tycker att det är intressant det där, för att jag har ju inte heller sett någon björn, men att hur vetskapen om att det finns fruktansvärda varelser som kan mörda en i skogen inte ändrar ens beteende.
Ja, men visst, alltså det ändrar ju nog mitt beteende. Alltså,
nej, men inte går det ju liksom med björnspray och ett gevär när du får ut och gå i SC väl?
Nej, men alltid när det är björnrapporter så nog är jag lite illa till mods om jag är liksom ute i skogen och plockar bär eller någonting.
Mm.
Men tänk nu att det finns väl, nu ska jag inte, men om jag nu drar till, att det finns ju 5000 täggdjur åtminstone, så här stora, större, olika arter.
Ja.
Vi måste googla det där innan vi publicerar det här.
Det finns nog mycket mera.
Ja, men jag tänker väl på såna här lite större olika djur.
Ja, men tänker du nu på alla liksom...
Alltså större än en hare.
Ja, men sätter du alla jättar i en kategori?
Ja, det gör jag.
Okej, okay, då finns det nog kanske inte i Finland 5000.
Nej, men i världen.
Ja, många.
Och som att jag har levt på den här planeten i 33 år och jag har inte sett en enda av dem.
I så här vilt.
Exakt. Att det är ju som, nu är man ju på något sätt portklipp från sin verklighet då.
Samtidigt som att människan har ju ägnat tusentals år i att isolera sig från de här rovdjuren som åt ens barn. Så att på det sättet är det ju nog liksom helt bra.
Jag ser att det finns uppenbara fördelar med det här nya ordningen. Men ändå så blir vi ju allt mer fjärmade från den riktiga verkligheten.
Mm. Så här intressant parentes också om i den här samma artikeln med den här flow-psykologen så påpekar han att det finns studier som visar att man är lyckligare om man har träd i sin omgivning.
Okej. Okay. Men som, alltså vilka träd som helst?
Vilka träd som helst.
Ja.
Att det är liksom att just att det här att man fjärmar sig från naturen så gör oss olyckligare kan man ju tänka det också.
Just så.
Vet du vilka rovdjur som historiskt sett har varit farligast för protomänniskan? Det finns tre sorter.
Tre sorters rovdjur?
Ja.
Alltså som någon sorts stammar av djur. Ja, alltså, så att jag ska säga liksom klövdjur. Och...
ja, men säg inte klövdjur.
Nej, no, okej. Okay. No, jag kan tänka mig att vargar, eller som såna, ja. Alltså hund, kanis, lupus, vad heter de? Jag vet inte.
Ja.
Och
hundsläktet alltså.
Vargsläktet. Vargsläktet, ja.
Kan jag säga direkt är fel. För att de blev ju liksom till människans bästa vän typ direkt vi kom ut ur grottan.
Vargar?
Ja.
Men nu har du, alltså senast på 1800-talet så var det ju dödliga fargattacker i Finland. Men jo. Det tror jag det var ganska vanligt.
Jo, men nu ska du tänka mycket längre än så. Alltså tänk protomänniskan. Där var inte vargarna det största problemet. Vargarna blev ett problem liksom sen.
Men hur skulle jag kunna ha någon aning om det här?
Nej, men det här är precis samma sak som när du säger att nu har Urpo Johanna Malmes vunnit pris. Och så säger jag, hur ska jag veta vem det där är? Hur kan du inte veta att han skrev boken Isäni Kirjasetä? Och fått en medalj för det. Det här är precis samma sak som det.
Det är inte alls samma sak, för det handlar om nutid och allmänbildning och
ja, det här är allmänbildning. De tre farligaste djursläkterna som hade varit liksom historiskt sett för jättelänge sedan. Ett, kattdjur.
Jaha.
Framförallt leopardsläktet. För de är jättesnabba och äter människor. Två, ormar. Framförallt pytonsläkten, alltså pytonormar. Och tre, rovfåglar. Alltså riktigt stora rovfåglar.
Okej.
Flög iväg med
barn. Människor?
Ja, de tog barnen. Alltså tänk dig när det fanns såna här, nu har du ju sett på Högholmen när de har de här lammgamarna som är lika stor som det här rummet vi sitter i nu mellan vingarna. Tänk dig när en sån far iväg med muffa. Det som ju är ännu roligare utgår från det här då, att vi har här, vi har kattdjur, vi har ormar och vi har rovfåglar. Det som är ju kul är att om man slår ihop de här tre grejerna, alltså rädsla för kattdjur, rädsla för ormar och rädsla för stora saker med vingar, så får vi ju begreppet drakar. Mm. Alltså en drake är ju som en sorts ett amalgam av en stor katt och med vingar och lite så här reptilaktig. Och det som är intressant här då är att på alla ställen på jorden, alltså så finns det myter om så här drakliknande monster. Och det finns då olika psykologiska teorier om att det här är alltså en instinktiv rädsla som vi har evolverat fram, alltså för kattdjur, ormar och rovfåglar. Och när de här tre rädslorna far ihop så blir det som en sorts att vad är det värsta du kan tänka dig på, frågar man en grått människa, och så ritar de en drake. För det var liksom en kombination av deras tre värsta rädslor.
Mm. Den österbottniska skapelsemyten så tror jag har något annat svar på frågan, nämligen att det är ju dinosaurier som levde ännu på en mycket senare tid än vad vi tänker oss, och det är det som har gett upphov till drakmyten.
Ja, det är också en teori.
Mm. Men de sprutar ju eld. Vilken katt sprutar nu eld?
Nej, men det var ju för att eld är också förödande.
Var är katten i draken? Det förstod jag inte.
Nej, men alltså, inte en katt, men tänk dig som ett stort lejon eller någonting. Alltså, en så här klassisk europeisk drake, så kroppen är ju lite kattaktig. Alltså, om du tänker dig hur de har fyra fötter. Drakarna Game of Thrones till exempel, kroppen är ju som ett lejon ungefär, med ett reptilhuvud och rovfågelvingar.
Jag har aldrig sett på dem som lejon på det sättet. Men vi är långt borta från där vi kom ifrån. Som Leonardo DiCaprio.
Ja, vad tyckte du om filmen då?
Jag tyckte att den var så här som handling betraktad ganska tråkig. Men för det fina fotot och tankarna kring manlighet. För jag antar att det är väl det den försöker uttrycka.
Så visst att det är baserad på en bok också? Som
ja,
är riktigt bra.
Som och var baserad på verkliga händelser.
Verkliga händelser också, där han var mycket betydligt längre i liksom skogen.
Han var 1,90 var han.
Börja tänka på det här som du sa i början av vår podd. Att när det kom den här sången om Gertrud.
Jag heter Gertrud, du heter Gertrud.
Ja, en väldigt fin sång. Jag började tänka på den. För att när jag besöker toaletten. Alltså man har ju vissa ritualer. Alltså vissa saker som återkommande tankegångar när man gör vissa saker. Alltså repetitiva saker tycker jag. Till exempel när man kissar, när man tvättar händerna, så kanske man tänker liksom på en grej som man alltid har tänkt på när man gör det.
Ja, jag går ju till exempel i trappor väldigt ofta och jag räknar alltid trappstegen.
Mm.
Också hemma, fast jag vet exakt hur många trappsteg det är.
Men räknar du dem högt för dig? Har du någon sån här, någon ramsa som du räknar med? För jag tycker att oftast har man det, att när man gör någonting så är det sådär att, liksom att om man är en person som ofta skalar gurkor, så kanske man har någon så här, jag skalar gurkan, någonting sånt där.
Ja, säkert.
Att jag hade ju för någon månad sedan så led jag ju av magsjuka och att jag spydde. Och jag insåg då när jag gjorde det att alltid när jag liksom är i det här ögonblicket då jag krampaktigt kramar toaletten och bara väntar på att spy, så tänker jag alltid på den här sången av Lady Gaga. Den här do what you want with my body, do what you want. För att jag på något sätt tänker att jag vill att den här magsjukan ska liksom do what you want. Och så bara spyr jag ut det och så blir jag sen bättre.
Men är det som att du då utmanar magsjukan lite? Så här att du visar att okej, jag är starkare än dig, gör vad du vill, se om jag bryr mig.
Nej, inte alls så, utan att jag är mer så där som att jag låter Jesus komma in i min kropp. Att jag låter magsjukan komma in i min kropp, do what you want with my body. Och så får du gå ut sen. Att jag säger inte, mina händer är bundna, du får göra vad du vill. För jag vet att jag kan inte stå, onödigt att stå emot magsjuka.
Det här är ju någonting som kanske inte vi borde ta upp nu utan privat, men jag har ju alltid undrat hur du kan vara så snabb på WC.
Ja.
För att du går in och så tar det typ 15 sekunder och sen så kommer du ut och sen har du liksom tömt alla behållare i din kropp.
Och det där är ju någonting som vi har ju diskuterat flera gånger, för att du är ju raka motsatsen.
Ja, jag sitter ju gärna en halvtimme.
Det är ju alltså oftast när jag och Kai träffas.
Men så det du säger nu då är som att när du liksom låser dörren, när du hörs det här klicket, så då startar en Lady Gaga-låt i ditt huvud.
Det är ju bara när jag spyr det. Do what you want with my body. Det är bara det. Men det som jag skulle komma till var att jag har ju andra grejer som jag tänker på när jag gör andra saker. Och jag har en sån här återkommande fantasi som jag alltid tänker på när jag utför nummer två. Och det är att jag vet att jag har läst att under ett år så producerar man ungefär 12 euro i värdefulla metaller bara i ens avföring.
Vem har räknat ut det här?
Nej, alltså det är någon forskare förstås. Men alltså för att, jag menar, det finns ju metaller i allt, liksom i all mat. Alltså så här små partiklar.
Ja, men ekonomiskt värde handlar ju nog om utbud och efterfrågan. Jo, nej, och det finns ju ingen som skulle betala 12 euro.
Nej, men utgående från något, kanske värdet av guld 2003 när studien gjordes. Men att det bara är så där att jag tänker alltid att då när jag liksom har spolat och var färdig, så tänker jag att ja, att det var liksom värt något det där. Och på ett år så är det nästan 13 euro som jag kan ha i bly och silver eller vad det nu sen är.
Men jag är ännu intresserad av det här, alltså gör det här att du blir snabbare, alltså att du vill på något vis tjäna snabba pengar.
Nej,
alltså
men det där har jag aldrig heller förstått. Alltså jag har inte förstått det här, människor som går på toaletten och på något sätt måste liksom, inte vet jag, förbereda sig mentalt eller locka igång tarmar eller någonting. Jag har alltid varit en sån där person som går dit, sätter mig ner, gör min business. Och så går jag ut. Jag behöver inte liksom...
Jo, men så gör ju jag också och alla andra människor. Men för dig så går det bara så övernaturligt snabbt.
Jag har väldigt
bra kontroll.
Så jag
undrar, är det som en koreografi
men
då?
Men är du som en hare då? Att det är så här, och så kommer det liksom en liten kula och så måste du vänta 2 timmar tills nästa kula kommer.
Jag kan säga, det kommer ju i mycket i omgångar och så här. Och så krävs det tid.
Men det krävs ju inte så mycket tid.
Men förklara då, alltså...
Men det är ingenting att förklara. Jag sätter mig ner.
Men jag umgick också med tjejer när jag var yngre en hel del. Och det var också, alltså, att de ju få in på vässan. Och så 5 sekunder senare så hördes det spolljud och så doftade en ny på en ros.
Ja.
Och sen var det över.
Ja, men alltså det är ju som du borde fundera på är ju att om du saknar alltså någon form av muskel eller kontroll eller någonting som gör att det tar väldigt länge.
Jag är ju längre nog än dig. Kanske jag har en
längre... Det färdas längre i kroppen.
Jag har en längre tarm på det sättet.
Ja, det kan ju hända. Men då är den nog lång.
Men så alltså din metod, eller din...
Nej, det är bara en sån här grej som jag tänker på när jag gör det. Att alltid när jag gör det så då tänker jag att ja, dit får några cent. Och på ett år blir det 13 euro. Och
men ler du för dig själv då så? Nej, här som tycker att det är ett roligt kämt varje gång?
Men jag har någon gång tänkt sådär att om jag varje nyår skulle liksom unna mig något för 13 euro. För att det är liksom det jag har bajsat ut i värdefulla metaller. Och om jag ska spara det 2 år så skulle det vara 26 euro. Så skulle jag kunna köpa ett smycke eller något. Så skulle jag kunna låtsas att det här smycket är gjort av det som har kommit ut. Men har du ingen Lady Gaga i dig när du gör vissa grejer? Jag menar, du sjöng ju om Gertrud liksom sådär. Men att vi upprepar, alltså grejer som du gör varje dag. Har du inga så här OCD-fantasier om sånt?
Mitt kroniska dåliga samvete brukar jag ju definiera med Britney Spears-låten Why Don't You Do Something. Att jag kan ju bli jättestörd på mig själv om jag inte har producerat någonting. Alltså skriver jag någonting under en dag. Och det är hela tiden den där låten jag tycker jag hör i mitt huvud. Att, Why Don't You Do Something?
Mm.
Det är mitt dåliga samvete.
Britney Spears är liksom den här djävulen på din axel.
Ja, som får mig att känna mig dålig.
Vad sjunger hon när du har gjort något bra då?
Nej, men grejen är att hon blir aldrig nöjd. Det är ju det. Att det är hela tiden den här låten. Och hon gör sina piruetter.
Så att det som driver dig framåt i livet är Britney Spears ena låt. Och att det du, jag menar, allt vad du har gjort, allt ditt jobb med dina romaner och sånt, så det är egentligen bara för att så att Britney ska shut up. Att hon ska bli nöjd.
Nu finns det väl sämre saker i världen att vilja tillfredsställa en Britney Spears. Jag vet inte, är det här en podd som ger svar till folk? Eller är det en sån här som man har på i bakgrunden och sen så bara blir man underhållen en stund? Eller går det att få någonting matnyttigt ur den? Få svar på svåra frågor?
Ja, det beror på vad man har för frågor. Till exempel, hur länge Ted är på toaletten kan ju vara en fråga. Och så har de fått svaret nu väldigt kort stund, oftast. Och så har man kanske funderat på att vilka djur var farligast för grottmänniskorna. Det har man fått svar på.
Jag tror väldigt få har funderat på just den saken. Men jag är ju sån som fascineras av såna här väldigt rent praktiska frågor. Och jag slogs av en häromdagen. Och sen har jag faktiskt att jag vet inte hur man ska få reda på det heller. Men att jag började tänka på VR, alltså Valtion Rautatiet, Statens Järnvägar. En firma som berör oss alla finländare på ett eller annat sätt. Så började jag tänka bara rent praktiskt att när de får sina elräkningar. Så är det som en vanlig räkning med referensnummer och förfall och datum, och så står där då en som helt sjuk summa.
Jag tror nog då att de har på något sätt ett automatiserat system.
Så att elbolaget har liksom en direkt debitering, ja, från deras bankkonto.
Det skulle jag tro.
För att liksom bakom allt sånt här, alla samhällsfunktioner och sånt som man på något vis antar att det är lite större än allt annat, vet du, som alltid har existerat och som är som en grund för det dagliga livet. Så bakom allt det så är det ju egentligen sådana här små vardagliga, det är ju helt vanliga människor som gör allt sammans. Alltså staten är ju bara en samling bestämmelser och så några människor som går på jobbet.
Och sen också när man har tänkt att det har ju oftast börjat kanske bara som ett vanligt jobb i något skede. Att det var nu en sekreterare och någon som tyckte om att chefa i ett litet kontor, och sen blev det till staten mitt i allt när det blev tillräckligt stort.
Ja.
När VR då till exempel övergick från att någon loggade in på sin nätbank och skrev en jättelång referensnummer serie och insåg att alltså, det här tar nog jättemycket jobb bara att liksom knappa in de här siffrorna, för det är så många. Och så övergick de då till det här automatiserade systemet.
Det är ju säkert så att det har på något vis gradvis blivit då mer och mer komplicerat och därför också kräver specialbestämmelser. Jag minns ju som barn älskade jag de här böckerna i serien Så funkar det. Som var förstås innan internet, innan Google så här. Så hittar man då enkla förklaringar till hur en TV funkar och hur ett flygplan kan flyga och så vidare.
Ja.
Jag älskar allt sånt här. Jag önskar att eventuellt är det vi som ska skriva den kanske. Alltså, såna
men
här,
så funkar det, finns ju redan.
Jo, men med såna här vanliga frågor i samhället. Så här att hur ser VRs telefonräkning ut till exempel?
Om vi skulle skriva en bok som skulle heta VR, så funkar det, så tror jag vi skulle vinna Pulitzerpris eller något.
Men är det någon som lyssnar på den här podden som kanske jobbar på VR och kanske till och med jobbar inom liksom ekonomiavdelningen?
Men alltså det som jag kanske tycker är mest intressant det här är att du tycker att det är intressant hur VR betalar sina elräkningar. För det är ju nog inte, jag menar, hur en TV funkar, det engagerar många. Men om VRs elräkningar är automatiserade eller inte, det är ju jättetråkigt.
Men för det måste ju vara så otroligt mycket el de använder.
Ja, men det är ju klart.
Så kommer det på en A4 då hem med ett så här kuvert med fönster på.
Ja, men kanske utnyttjar de också. Kanske har de en dynamo i hjulen på tågen som alstrar en del av energin också, så får de avdrag på det.
Alltså, då skulle ju det där, om du har läst fysik, så vet du ju att den friktion som dynamon orsakar, så är ju lika stor som den energi som, alltså det tar bort lika mycket energi som den energi den sen.
Okej, de har två dynamon.
Ja, ni fick kanske inte svar på den här frågan i Ted och Kai-podden, men vi hoppas att ni lyssnar av vilken orsak som helst. Vårt mål är väl att vi ska träffas och diskutera och se vad som händer.
Mm.
Och det är ju en svenska Yle-podd det här, vilket betyder att man kan lyssna på den på arenan och på SoundCloud och iTunes, och att man kan höra av sig till oss.
Ja, på tedochkai@yle.fi. Yle.fi. Och vi ber om ursäkt att vi inte har svarat på mejlen, för att vår e-postadress så funkar ju inte på en tid, och nu funkar den igen, och nu är det ganska många mejl att gå igenom. Så om du inte har fått svar av oss, så är det för att vi är långsamma. Men du kommer nog säkert att få svar i något skede, om vi inte tycker att du är ointressant. Bara väljer att inte svara åt dig.
Det här var avsnitt nummer 37. Jag heter Kai Korke, och mitt emot mig sitter Ted Forsström. Och vi tackar för att ni har lyssnat och hoppas att tills nästa gång ni har en riktigt skön midsommar och njuter av den finska sommaren, trots att det nu är ganska jävligt väder, och att ni cyklar istället för att ta bilen så ofta det bara går. Borde vi göra den här Gertruds sång till en jingle för den här podden?
Jag heter Gertrud, du heter Gertrud, vi går i ettan. Jag heter Gertrud, du heter Gertrud, vi går i ettan. Jag heter Kai och du heter Ted, och vi har en podcast.